Kapitel 4. Kunskapen uppblåser. Nästa kväll ringde det igen på dörren och Kallvik gick för att öppna. Han antog att det var Claes som kom för att lämna rapport och han hoppades såklart på goda nyheter. Men det var inte Claes. Det var Sture som stod där med andan i halsen. Hej, får man komma in ett slag? Skulle vilja samtala om Claes där i grannlägenheten. I sanningen märklig man. Jag blir riktigt upprörd. God afton, det var en lång hälsningsfras du kommer med. Men stick på du, får det vara kaffe eller något annat? Nej, kaffe blir bra. Något annat vågar man väl knappast dricka här i detta Amish-kvarter. Du kan inte tro vilken uppläxning jag fick av Claes igår. Det fullkomligt sprutade eld och svavel ur munnen på honom. Ja, en fick verkligen klart för sig vilka svåra synder man lever i. Musik får man inte lyssna på. Och så lär man vara en riktig supput. Ta det där från början nu, Sture. Claes kom alltså på besök igår och sa vad då? Ja, han kom för att påtala synder som han anser att jag har begått. Att lyssna på världslig musik, typ ABBA då, eller det som nu råkar komma på radion. Och så hade han sett någon ölburk på terrassen min också. Att dricka en öl då är ju också synd, fick jag veta. Använde han ordet synd, Claes, eller hur uttryckte han sig egentligen? Det kommer jag inte så noga ihåg, men vilken betydelse har det egentligen? Han har väl ingen rätt att komma och anklaga mig. Jag lever väl mitt liv som jag vill utan att fråga lagiska grannar om jag får dricka öl eller inte. Han borde lära sig vad kristen frihet går ut på. Sture, det är en sak du behöver känna till om detta. Det var jag som sände honom till dig. Du! Är du också Amish? Den bilden fick jag inte av dig de gånger du besökte oss i Stockholm. Då passade det sig nog att ta ett glas rött med farsan. Men det beror väl på vem man råkar umgås med. Det är visst det som kallas hyckleri. Som Petrus som ansåg sig för god att äta med hedningar så fort det var judar närvarande. Som sagt, det beror väl på vem man råkar umgås med. Ja, det har med det att göra, ja. Att bli allt för alla och att kunna göra den rätta delningen. Delningen? Ja, delningen mellan lag och evangelium. Men nu lugnar vi ner oss lite, så ska jag förklara hur det ligger till. Claes kom till mig igår kväll och uttryckte sin oro över det sätt du lever ditt kristenliv. Han nämnde om musiken och ölburkarna, men jag ville inte höra mer av det, utan bad honom under hänvisning till Matteus 18 att gå och prata med dig först. Matteus 18? Ja. Om din broder har syndat så gå och ställ honom till svars enskilt eremellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Så du menar att det är synd att lyssna till musik och dricka öl? Det sa jag inte, men Claes menade det uppenbarligen. Och menar man det så är det redligast att gå direkt till den man anser har syndat och tala igenom det. Då får ju den andra också möjligheten att förklara sig. Det fick du väl också igår, möjlighet att förklara dig. Förklara mig? Nej, vet du vad. Jag kunde bara inte hålla mig för skratt. Att komma in så där och tala om andras synder. Vi känner ju knappt varandra. Ha, jag frågade om han ville ha en öl när han nu ändå var på besök. Då gick han. Men innan han gick kallade han mig för stockad också. Han sa att om jag upptas som medlem i församlingen så kommer han att överväga att lämna den. Församlingen är inte stor nog för oss båda. Jag erbjöd mig att avstå från att ansöka om medlemskap. Jag har ju knappt hunnit besöka en gudstjänst i alla fall. Jag tänker inte börja umgås med Amish folk. Var det så det slutade? Har han inte hört av sig sen det? Nej, vi har inte talats vid sen igår. Kallvik suckade och funderade ett slag. Jag är ledsen för det där. Jag menade inget illa med att sända honom till dig. utan såg det som ett praktiskt sätt att undervisa den gode Klas om de fria tingen. Eller, jag ville ge dig chansen att göra det. Jag har ingen anledning att vara bekymrad över att du dricker en öl då och då. Jag tror att du kan kontrollera det. Och jag lyssnar väl på ABBA och annan populärmusik själv då och då. Det hör väl till allmän bildning och kultur. Men däremot är jag bekymrad över hur du bemötte en svag broder. Svag broder? Klas verkade inte speciellt svag när han läxade upp mig. Sture Stark, jag säger inte att Klas har rätt i det här och jag ska tala med honom igen. Han har luckor i sin förståelse av den kristna friheten. Men jag upplever att Bibeln har något att säga också dig i den här saken. Har du tid en stund så ska vi se på ett eller ett par relevanta bibelord som gäller det här. Sture funderade ett ögonblick. Egentligen ville han bara strunta i det här med att gå med i församlingen. Han kände sig verkligen stött av Klas beteende och hans förtroende för pastor Kallvik hade också fått sig en rejäl törn. Bodde det inte en liten pietist under pastorns kappa också? Han var trött på glädjelös kristendom. Men samtidigt skulle han ha lite svårt att förklara för sina föräldrar varför det blev som det blev. Kallvik var ju sedan länge en familjebekant. Efter en stunds övervägande tackade han ja till det spontana bibelstudiet. Okej, vi kan väl se på några bibelställen då. Låt mig bara rusa hem efter min bibel. Känner mig inte bekväm utan den. Fin attityd. Hur ska man kunna strida utan andens svärd? Rusa på du bara. En stund senare var Sture tillbaka med sin bibel. Egen bibel. Egna understrykningar. Ska vi börja då, sa Kallvik. Jag skulle gärna vilja samtala om den första kristna tiden. Då stod man på flera håll inför en liknande situation som vi nu har här i det du kallar för Amish-kvarteret. Paulus besökte under sina missionsresor de judiska synagogorna i Grekland, Makedonien och Mindre Asien och fick också tillfälle att vittna om sin tro där. En del kom till tro, andra inte. Det ledde till spänningar i synagogan och de ledande där kunde tala illa om Paulus och om den väg till frälsning han förkunnade. Evangelium blev bekämpat och de judar som hade blivit kristna uteslöts från synagogan eller lämnade den självmant och de började istället samlas i husförsamlingar. Till de här husförsamlingarna anslöt sig icke-judar, alltså hedningar, ofta i större skaror. Ledarskapet innehades i regel alltjämt av de judekristna som i synagogan hade blivit väl grundade i skriften. Men församlingen bestod av både judar och hedningar. Okej, sa Sture. Men jag förstår inte vad den här långa historien har med mig och Klas att göra. Jo, fortsatte Kallvik. Då och då kunde det komma tillresande judekristna på besök till husförsamlingen, ofta ända från Jerusalem. Man kan förstå att de hade väldigt stort inflytande på de ledande männen i husförsamlingarna när de kom från själva högkvarteret. De här männen från Jerusalem bekände sin tro på Jesus, på hans liv, död och uppståndelse och de var glada över att hedningar också hade kommit till tro på Jesus. Men det här med tro var inte nog. Skulle man få någon nytta av det Jesus gjort så måste man bli medborgare i Israel, egendomsfolket. Och det blev man genom att låta omskära sig och hålla Mose lag. Det låg liksom i tiden. Proselytmakariet var överlag populärt bland judarna under det första århundradet. Och det hände sig att judar som blev kristna tog det tänkesättet med sig när de blev kristna. Det ledde då till problem i husförsamlingarna i diasporan. Ja, det är ett återkommande tema i Paulus brev och i apostlagärningarna. Hela Galaterbrevet handlar om det, liksom Apostlagärningarna 15. Kolosserbrevet 2 och Efesierbrevet 2 tar också upp frågan. Men det ställe vi ska se på nu är Romarbrevet 14. Där säger aposteln inledningsvis: den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, den andra är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Jag förstår fortfarande inte vad det här har med popmusik och Bon Jovi att göra. Svag tro har vi väl alla ibland, och skulle du fråga Claes skulle han säkert anse att min tro är svagare än de flestas. Jag är ju inget annat än en förtappad syndare i hans ögon, men fortsätt föreläsa du bara. Föreläsningen är helt gratis. Jag talade tidigare om judar och hedningar. När Paulus här talar om att vara svag är det sannolikt judekristna han tänker på. De hade insupit Mose lag med modersmjölken, och när de väl hade kommit till insikt om nåden och friheten i Kristus så fick de besök av falska apostlar som lärde dem att Kristus inte är nog för dem. Det ska vara laglydnad också. De judekristna i församlingarna hade svårt att komma ifrån ceremoniallagen och dess föreskrifter om till exempel mat, dryck och högtider. Ja, de hade sina betänkligheter. De hedna kristna i samma församling hade aldrig stått under Mose lag. De hade inga problem med att äta det som judarna ansåg vara orent. Sabbaten hade ingen särställning för dem eftersom de inte hade vuxit upp i något judiskt samhälle, utan de firade gudstjänst den första veckodagen till minne av Herrens uppståndelse från de döda. Det var det som var starka i tron. De hade inte samma samvetsbetänkligheter som sina bröder av judisk börd. Om du nu skulle försöka dig på att tillämpa den här texten på din och Claes situation, vem är då jude och vem är hedna kristen? Det är väl jag som får vara hedningen, kan jag tro, svarade Sture. Ja, det är väl det, men inte av den anledning som du anspelar på. Alltså att du i Claes ögon skulle vara en hednisk syndare. Nej, snarare för att du inte har någon judaistisk belastning. Du har fått växa upp i ett evangeliskt lutherskt hem. Du har fått din kristna fostran och blivit konfirmerad i den glada frälsningsvisshetens kyrka. Mot den bakgrunden vill jag kalla dig stark. Du behöver ju inte döma dig själv för ditt måttliga bruk av alkohol eller för att du gillar profanmusik. Men vad säger nu aposteln till dig här i texten? Sture ögnade genom texten och svarade sedan: du menar att jag ska ta emot Claes och inte sätta mig till doms över hans betänkligheter? Ja, exakt. Sture funderade en stund. Men nu är det väl två skilda saker det är fråga om. Öl och musik är ju inget som förbjuds i Bibeln, men oren mat var ju förbjuden i Mose lag. Jag kan inte säga att det här bibelordet skulle kunna tillämpas på min och Claes situation. Romarbrevet 14 handlar i sin helhet om de fria tingen, adiafora, saker som Gud varken påbjuder eller förbjuder. Mat, dryck och speciella dagar är bara exempel på sådana fria saker. Men det gäller förstås vårt förhållningssätt till alla fria ting. Men hur vet du förresten att det handlar om fria ting när Paulus här talar om betänkligheter? Det kan väl röra sig om vad som helst. Betänkligheter mot historiska eller geografiska uppgifter i Bibeln, som att Gud skapade världen på 6 vanliga dagar, att Jesus uppstod från de döda, jungfrufödelsen. Kanske är det så att vi ska låta var och en kristen tänka och tro som han eller hon vill om sådana saker. Kallvik genomskådade Stures något barnsliga provokation. Nej du Sture, bättre kan du. Låt oss hålla fast vid det vi nått fram till, säger aposteln i Filipperbrevet 3. Paulus påstår inte att det är likgiltigt vad en kristen tror om det som Gud har uttalat sig om. Han säger inte heller att alla i den kristna kyrkan ska kunna ha sin egen bekännelse. Utan här handlar det om sådana saker som Gud inte har slagit fast i sitt ord. Gud har varken förbjudit dem eller påbjudit dem. De finns där mittemellan. Därför kallar tyskarna dem för mitteldingen. Medeltingen kunde vi säga på svenska. Det kommer fram av sammanhanget att det är just sådana fria saker aposteln avser. Så fort han har uppmanat de starka att inte sätta sig till doms över de svagas betänkligheter börjar han tala om ätande och om ren och oren föda. Men igen, den som avviker från Guds uppenbarade vilja bör förmanas vare sig det gäller läran eller livet. Ja, men det är ju också saker Gud har uttalat sig om i Gamla testamentet. Man skulle inte äta orena djur och då hörde väl inte till de fria tingen. Hur ska du ha det egentligen? Under gamla förbundets tid var de här sakerna inte fria, alltså för dem som förbundet gällde. Mose lag hörde till kännetecknen på Guds egendomsfolk. De här lagarna skulle hjälpa till att bevara folket enhetligt och skilt från de ogudaktiga kananéerna som bodde omkring dem. Någon merit inför Gud var det inte att hålla lagen. Rättfärdighet kunde inte heller då vinnas genom lagen. Lika lite kunde de kristna i Rom, som Paulus adresserar sitt brev till, bli rättfärdiga genom lagen. Men det fanns ändå en skillnad. Det nya förbundets gudsfolk som består både av judar och hedningar behöver inte skiljas ut från världen genom någon yttre lag. I det nya förbundet skriver Gud sin lag i det troendes hjärtan. I den nya födelsen får den troende en ny vilja att leva i enlighet med Guds vilja. Sedan hade lagen också som syfte att förebilda den försoning som Messias en gång skulle utverka för mänskligheten. Offerföreskrifterna påminner ständigt Guds folk om deras synder och att någon annan måste gottgöra för dem i deras ställe. Eftersom många föreskrifter i Mose lag också hade en förebildande funktion kallas det i Nya testamentet för skuggbilder av något annat och bättre, det som har kommit genom Messias. När vi nu i evangelium klart och tydligt kan se Kristi fullkomliga offer behöver vi inte längre lagens otydliga avbildning av det för att kunna ta det till oss. När Kristus därför utförde sin rening från syndarna så fullbordade han samtidigt Gamla testamentets reningsföreskrifter. När han offrades fullbordade han offerföreskrifterna. Han upprättade det nya förbundet och upphävde samtidigt det gamla. Lagen med dess föreskrifter hade fått vad den fordrade. Och om någon i nya förbundet försöker upprätthålla till exempel stadgarna om ren och oren mat, offer, sabbat och annat sådant, så ska vi veta att vi inte har att göra med något som Gud har befallt. De här föreskrifterna ska vi numera se på som människobud. De här buden har aldrig gällt hedningarna och för judarna är de förlegade föreskrifter som har upphört att gälla. Gud påbjuder eller förbjuder inte längre de här sakerna. De är fria. Håller du med om det? Jo, det är väl så då att sammanhanget talar om de fria tingen. Men vad är kontentan av allt detta myckna prat? Du har en tendens att vara mångordig, du Risto. Word, utbrast Marie-Helene som nyss hade kommit in i köket och hört en del av samtalet. Men du, Sture, ska skatta det lyckliga att du inte lika ofta som jag behöver ta del av Ristos grundliga utredningar om både det ena och det andra. Nej, nu ska jag inte vara respektlös mot dig, gubben. Men det är väl en styrka och svaghet du har, den där grundligheten. Fru Kalviks kommentar roade båda herrarna, men så drog hon sig strax tillbaka och ledde den fortsätta sitt samtal. Okej, då vet man det då, sa Risto med ett lurigt leende. Hur långt kom vi? Jo, tillämpningen av det myckna pratet är det som kommer längre fram i kapitlet. Där Paulus talar om de svaga och de starka. Till de starka säger han, varför föraktar du din broder? När nu ditt och Klas dåliga förhållande handlar om adiafora, varför går det då att inte leva fredligt tillsammans? Var och en enligt egna val. För Gud har väl inte befallt människan att dricka öl eller att lyssna på en viss sorts musik. I så fall skulle Klas inte kunna välja bort det. Klas får väl leva efter sina val, men jag kan inte tåla att han ska pracka sin asketiska livsstil på mig. Sture, jag ska ta ett samtal med Klas också och försöka skapa mig en bild av hur han tänker också. Och då kanske vi kommer in på det här med att försöka övertyga någon annan om sin egen uppfattning. Man brukar inom teologin säga att det finns tre grupper människor när det kommer till adiafora. De som är svaga i sin riktiga övertygelse om de fria tingen. De som är starka i sin riktiga övertygelse. Och slutligen de som är starka i en felaktig övertygelse. Jag måste försöka reda ut till vilken kategori Klas hör. Den första eller den sista, men det sköter jag. Nu ska vi tala om det här utgående från ditt perspektiv. Paulus säger vidare: bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent blir det orent. Om din broder blir oroad av den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Nu plockar jag ut från kapitlet de förmaningar som hör till de starka. Och här gäller det alltså i första hand de starkas förhållningssätt till de svaga med en rätt övertygelse. Alltså de som fått lära sig om adiafora, men som ändå har blivit osäkra i sina samveten. De som ställer sig frågor av den här typen. Är det här månne synd i alla fall? Det känns fel på något sätt. Har den eller den förkunnaren rätt när han fördömer det här eller antyder att det skulle vara synd? Vi måste komma ihåg kontexten. De judakristna som kände sin bibel och fått undervisning om Kristi fullbordan av lagen, alltså det gamla förbundet. De hade förts vilse av falska bröder från Jerusalem och riskerade att hamna i lagträldom igen. De hade blivit kristna och fått frälsningsvisshet genom evangelium om Jesus alena, utan lag. Men den vissheten var kraftigt naggad i kanten och deras frihet var som bortblåst. Ja, och Sture, vad aposteln säger här är att de starka ska vara rädda om de svaga. Inte rädda för så att de skulle börja dansa efter de svagas pipa, men rädda om. Paulus talar om anstöt, om att det vi gör kan bli till stötesten. Då menar han inte det vi idag tänker på när vi hör ordet anstöt, alltså att någon tar illa vid sig. Den bibliska betydelsen av ordet anstöt är mycket allvarligare än så. Det handlar om att någon faller och går förlorad. Att den går förlorad som Kristus lidit döden för. Hur skulle det gå till? Är det inte de starka som i första hand löper risk att förvärdsligas? Det kunde man tycka. Och den risken finns ju också. Men vi ska låta Paulus svara på frågan. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Paulus säger alltså att det är mycket skadligt att handla mot sitt samvete. Allt som inte sker av tro är synd. Att handla mot sitt samvete är synd. Synden är inte att leka med, den är dödskallemärkt. Den som leker med synder löper en enorm risk att gå förlorad. Men om en stark kristen är oaktsam kan han förleda den svage till synd och i förlängningen till förtappelse. Det är mycket som står på spel och därför ska vi vara noga med hur vi lever bland andra kristna. Det handlar om att leva ut lag och evangelium på ett visligt sätt. Låt oss ta ett konkret exempel. Du berättade att du bjöd Claes på öl när han kom på besök. Han avböjde visserligen, men hade du riktigt försökt övertala honom kanske han skulle ha smakat. Efteråt, när han väl kommit hem, skulle hans samvete ha hunnit ifatt honom. Jag har syndat. Det jag gjorde var synd inför Gud. Nu hamnar jag i helvetet. En människa som är obefäst i tron har kanske aldrig fått en klar undervisning om att vår frälsningsvisshet inte ska sökas i vår egen syndfrihet utan hos Kristus. Då kan det här tillståndet vara livshotande för tron. Man kan hamna i förtvivlan och kanske är det då just det som man har betänkligheter inför som blir det man tar sin tillflykt till. I det här fallet alkoholen. Och så lindas man allt hårdare in i det onda samvetet och till slut dör tron. Så du menar att Claes löper den risken? Jag menar att vi alla gör det. Risken att avfalla finns alltid så länge djävulen och världen omger oss och vårt eget kött ansätter oss inifrån. Den här oheliga treenigheten frestar oss och vill få oss på fall. Har man dessutom med kristna som i obetänksamhet spelar rysk roulette med en samvete, så ökar risken ännu mera. Den som har sådana trossyskon behöver ingen djävul. Jag tar inte ställning till hur Claes har det innan jag samtalat med honom igen. Menar du att Claes inte gjorde något fel i att komma och inkräkta på mitt privatliv? I vilken mening har en kristen ett privatliv, Sture? Jag menar att alla människor har rätt till ett privatliv. Det är något sunt och bra. Ingen behöver känna till allt om en annan människa. Nej, det är riktigt. Och nutidens människor blir ofta väldigt arga om de upplever att någon klampar in i deras privatliv. Tänk bara på debatten om samkönade äktenskap. Vad jag gör i sängkammaren och med vem är inget som andra har att göra med. Nej du, frågar Johannes döparen. Han straffades själva kung Herodes för att han levde i äktenskapsbrott med sin bror Filippus hustru. Kvinnan i dramat tog väldigt illa vid sig och det ledde i förlängningen till Johannes död. Det är samma sak än idag. Ingen har något med andras privatliv att göra. Inte på något plan. Och framförallt inte kyrkan och det andliga etablissemanget. Människan har blivit mogen, myndig. Hon bestämmer själv. Det här myndighetstänkandet har drabbat oss alla. Också vi kristna blir ofta jättestötta när någon vågar påtala våra brister. Och vi slår ifrån oss. Men vi ska komma ihåg att det då är vår gamla människa som får ordet. Vi ska inte låta oss regeras av gammel Adam, den myndige och stolte, utan ödmjukt lyssna till vad våra medkristna har att säga oss. Det kan bli till ömsesidig uppbyggelse och leda till ett fördjupat studium av vad Gud har uppenbarat för oss i sitt ord. Men om vi istället höjer oss själva över all förmaning och menar att just vårt sätt att leva inte kan klandras, då är det fara och färde. Aposteln Johannes skriver sitt första brev om de här två attityderna till förmaningar. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Så nu menar du att Claes har rätt och att jag lever i obotfärdighet? Nej, nu talar vi om en kristens rätta attityd inför förmaningar från medkristna, oavsett om det är på sin plats eller inte. Du kommer kanske ihåg kung Davids bön i psalm 139. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Det här är en rätt kristen attityd, andens fattigdom. Det är stor skada att vi kristna idag har så lite av den inställningen när vi blir påminna om vår synd. För det skapar också en högre tröskel för andra att komma och tillrättavisa oss när det behövs. Man är rädd att få en rejäl dos ovett över sig om man vågar öppna munnen angående en annan kristens liv, hur kärleksfullt man än gör det. Men enligt Ordspråksboken är kärlek det rätta kristliga sättet att tacka för att någon tog risken och kom med Guds ord till en irrande själ. Förmana den som är vis. Han kommer att älska dig. Men min vän, det här är nog det svåraste provet en kristen måste avlägga här i tiden. Att kunna ta emot tillrättavisning och kväsa den gamla människan. För sällan är gammel Adam så snabbt på fötterna som när någon ifrågasätter hans ärbarhet och talar förklenande om hans livsföring. Oavsett om det som är med kristen stör sig på i vårt liv är synd eller inte, så borde vi kunna ta emot förmaningen eller kritiken på ett moget sätt. Sture satt tyst en stund och funderade över detta som Kallvik hade sagt. Han kände att han nog behövde tänka igenom detta. Han reste sig för att gå. Tack för att du hade tid att samtala en stund, men jag måste nog gå nu. Gör det du, men kom sen tillbaka så får vi försöka reda upp det här på bästa sätt. Jag ska försöka få en pratstund med Claes också och höra vad han tänker. Kom ihåg att jag inte har sagt att du nödvändigtvis har fel i sak när det gäller radiafora, utan det handlar snarare om attityder och hur du lever ut dem. Okej, hej då. Sture, 1 Korintierbrevet 10:23. Vad menar du? Slå upp 1 Korintierbrevet 10:23 när du kommer hem. Okej? Okej, hej då Sture. Kalvik satt länge uppe och grubblade den kvällen. Han var alltid bedrövad när hans får inte kunde hålla sams, men under sin tid som själasörjare hade han fått lära sig att så länge den nya människan hos en kristen bor vägg i vägg med den gamla, så länge kommer tveddräkten alltid att sticka upp sitt fula tryne bland de kristna. Men detta faktum gav honom ingen rätt att inte göra sitt bästa för att bevara endräkt, eller för den delen, att försöka återupprätta den när den har skadats. Med dessa tankar gick han till sin aftonbön, i vilken han denna gång särskilt inneslöt Claes och Sture. I morgon skulle han hälsa på Claes för att höra hur han kände det efter intermezzot med sin granne.